Live from Poland.
It's coming to you. Ja, nu kör vi.
Ja.
Och varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig som alltid Nivette Dawood. Men Nivette, du sitter liksom inte mitt emot mig, för jag står hemma i min garderob och du är var då någonstans?
Jag är i Bialystok i Polen, minsann.
Där är du minsann, och då förstår du som lyssnar att i det här avsnittet så ska vi snacka om det som händer vid den polska gränsen.
Hundreds of migrants stuck at the border between Belarus and Poland are to spend another cold night without shelter amid a bitter standoff between the two sides. Belarus says it will not stop migrants trying to cross its borders into EU territory, but EU member Poland is refusing to let the migrants in and has warned of an armed escalation if the situation continues.
Under flera dagar så har vi sett hur migranter samlats där för att försöka ta sig in i EU från Belarus. Tusentals migranter befinner sig på den här platsen vid Kuznica, heter det, vad ni vet.
Ja, det stämmer. Det är en liten bit härifrån.
Mm, och fler väntas vara på väg dit. De bevakas av över 17 000 soldater från både Belarus och Polen. Och det vi har hört i veckan är att Alexander Lukasjenko, Belarus president, använder migranterna som mänskliga sköldar. Vi har också fått rapporter om att Belarus i flera månader lurat migranter, främst från länder som Syrien, Irak och Afghanistan, att komma till Belarus för att sedan hjälpa dem över gränsen mot Polen och EU. Och det här gör man då alltså efter att EU införde sanktioner mot landet.
The European Union has cut Europe's air links with Belarus over the arrest of the opposition activist Roman Protasevich, who was seized when his Ryanair plane was forced to land in Minsk. US President Joe Biden has accused Belarus of a shameful assault on dissent and freedom of the press.
Och för dig som har lyssnat på Utrikes tidigare så snackade vi om Belarus i början av sommaren när man hade tvingat ner ett plan som flög mellan två EU-länder med regimkritiken Roman Protasevich ombord. Han var på väg till Litauen men greps när planet tvingades ner i Minsk. Och efter den här händelsen så införde alltså EU restriktioner mot landet. Och nu så drabbas alltså då tusentals migranter som försöker ta sig till ett EU-land för att söka asyl på grund av det här. Polen har stängt gränsen, säger åt migranterna att vända, men då stoppas de istället av militären från Belarus. EU står också på Polens sida och ger landet sitt stöd, men det har också nu börjat pratas om att det kan komma att bli en väpnad konflikt om det här inte löser sig snart. Nu tar vi och fördjupar oss i det här, ni vet, eller hur?
Det gör vi.
Det är den 11 november och du lyssnar alltså på Aftonbladet Utrikes. Ni vet, hur är läget nu då i Polen?
Jag tror att den bästa sammanfattningen är att det är väldigt spänt. I Polen så är det idag dessutom nationaldagen. Och det är vanligtvis en dag då många demonstrerar och har på senare år blivit också en dag då många högerextrema väljer att vara väldigt högljudda och ta en stor plats i den liksom dagliga debatten, kan man väl sammanfatta det. Och det tror man kan komma att bli möjligtvis ännu värre det här året efter den här upptrappade konflikten, striden, krisen som är vid gränsen då mot Belarus. Vi fick besked igår när vi var i Warszawa om att det var bäst att vara försiktig som journalist om man skulle bevaka de här demonstrationerna. Det har ju inte vi tänkt att göra, men det säger ju någonting om läget, att det är väldigt spänt och att det är liksom flera olika orsaker till det, kan man säga.
Och du och vår fotograf Christer Hansson, ni var på väg till gränsen igår kväll. Vad hände?
Ja, det är ju liksom ett läge som förändras från timme till timme vid gränsen mellan Polen och Belarus. Just nu så får inte journalister ta sig fram hela vägen till gränsen, utan vi kommer så nära som vi får helt enkelt. Och det är väldigt många soldater på båda sidor som är stationerade där. De är tungt beväpnade. Och i mitten där, i ett limbo, i ett liksom ingenmansland, så är det tusentals människor, migranter, som av olika anledningar har tagit sig från sina hemländer för att försöka ta sig in i EU. Och de är alltså fast där. I de här skogarna och väldigt karga landskapet, kalla landskapet. Där de övernattar utomhus och har brist på vatten och mat och så vidare. Och det är både män och kvinnor, men också barn. Och det har pratats om gravida till exempel. Så att det är liksom alla möjliga människor som är helt enkelt fast.
Ja, och du och jag hade ju lite kontakt igår kväll och du berättade att du fick ett sms när ni började närma er gränsen. Vad var det för sms?
Ja, men exakt. Det kom ett sms från den polska regeringen. Och det stod så här att den polska gränsen är stängd. Den belarusiska regeringen har sagt lögner till er. Gå tillbaka och tillbaka till Minsk. Ta inte några piller från belarusiska soldater. Och det är alltså polska regeringen som har skickat ut de här sms:en. Det avslutas med en länk till liksom migranter. Hela meddelandet är riktat till migranter som försöker ta sig till Polen, eller egentligen till EU, men via Polen. Och det finns då uppgifter om att de belarusiska soldaterna försöker ge piller eller på något vis förgifta människor. Det här är ju rykten, så att det är ju väldigt speciellt att en regering liksom skickar ut såna här sms till alla som närmar sig gränsen. Vi kommer ju från den polska sidan, men även vi fick alltså såna sms.
Mm, och du berättade ju lite om hur de här migranterna har det där vid gränsen med dåligt med vatten och det är kallt. Det är ju en enormt farlig plats eftersom det är liksom två beväpnade grupper på varsin sida. Det måste vara otroligt osäkert och farligt. Vet du vad migranterna liksom känner för det?
Ja, men det är ju en väldigt desperat situation för de här människorna som har å ena sidan fått löften till sig att om de bara tar sig till Minsk via till exempel flyg och förenklade visumregler som den belarusiska regeringen har liksom underlättat för de här människorna att ta sig till Minsk. Och sen så körs de liksom till gränsen och där förändras situationen totalt. Det sägs att de belarusiska militärerna liksom byter lite skepnad nästan när de kommer till gränsen och plötsligt blir beväpnade vakter som gör att de här personerna inte kan ta sig någonstans, att de blir fast där, för de får ju heller inte längre ta sig in till Polen. Där har ju polska soldater stationerats och stängt gränsen, och de här människorna är ju verkligen fast. Det är ju verkligen ett ingenmansland där. Och det ska man också veta, att den här delen av Polen och Belarus är väldigt karg, det är kallt, det är skog, det börjar bli minusgrader på nätterna, så att det är verkligen inte liksom en värdig plats att övernatta på, utan man vill ju bara därifrån. Vi tog ju oss från Warszawa till Białystok igår och det var iskallt, och då hade vi ändå en bil vi kunde liksom värma oss i och sådär, och mat och vatten. Så att det har också kommit rapporter om människor som har dött på vägen, och risken finns ju att dödsfallen blir ännu fler om de nu fastnar där och det blir allt kallare på både dagar och nätter.
Och Polen har ju stängt gränsen. De vill inte ha in de här migranterna. Varför vill de inte släppa in dem?
Ja, det här är ju en lite större fråga än just bara den här händelsen, kan man säga. Polen har ju en konservativ regering, och just flykting- och migrantfrågan är väldigt viktig för de konservativa väljarna, och så även gränsen mot Belarus. Det här är ju två länder som inte har en särskilt bra relation. Så att den här negativa inställningen, den har vi ju sett också när EU till exempel har förhandlat om så här, omfördelning av flyktingansvaret. Där har ju Polen haft inställningen att man inte vill ta emot flyktingar. Så att den polska flyktingpolitiken har redan innan den här situationen varit väldigt restriktiv. Och nu har man ju infört liksom undantagslagar och förstärkt gränsområdet. Och som sagt skickat ut ännu fler soldater. Så att nu är det som att Polen visar att man liksom gör EUs grovjobb. För att de här migranterna inte får ta sig in i unionen, och att Polen blir liksom hela EUs gränsvakt, kan man säga.
Okej, ni vet, det kommer ju lite olika besked om varför det här händer just nu, men många menar ju att det här är Lukashenkos hämnd på EU efter att man infört sanktioner mot landet i somras.
Ja, precis, och han har ju själv hintat om det faktiskt, att han skulle göra så här. Så att det är egentligen ganska tydligt vad det är som försiggår här. För att när EU riktade kritik mot Lukashenko att han kränker mänskliga rättigheter, fängslar oppositionella och förstås då inte ville lämna ifrån sig makten efter det här valet som ju klassas som illegitimt, då sa han uppretat så här att vi har stoppat droger och migranter, nu får ni ta dem och fånga dem själva. Så att det är det som har skett under en längre period men som nu har eskalerat. Dessutom så finns det uppgifter om sådana här annonser i länder som Syrien, Afghanistan till exempel, med liksom direktflyg till Minsk, och man har lättat på visumkrav den senaste tiden, och ja, det är rätt så mycket som pekar på att det här är organiserat. Och sen så som jag sa, det är också kan man säga en geopolitisk maktkamp mellan Belarus och Polen. Många undrar ju varför det här sker exakt just nu. Och det finns de som pekar på att ja, men det är ju självständighetsdagen nu, nationaldagen. Och att det här är ett perfekt tillfälle för Lukashenko att eskalera den här situationen just nu, när det också börjar bli kallare, när stämningarna är som de är i Polen och när EU har kanske lite kunnat lätta på corona-oron och därför får ett nytt problem på sitt bord.
Och vi, som sagt, vi har ju pratat om Belarus tidigare i Utrikespodden. Vi har pratat om det här fuskvalet förra året. Belarus stoppades också från att arrangera hockey-VM. Och sen så var det ju den här incidenten i våras när de tvingade ner det här planet med regimkritiken Roman Protasevich ombord. Det här är ju händelser som också spelar in i det som händer nu.
Ja, verkligen. Det är ju ett ordkrig nu mellan Belarus och Polen. Och Polen, premiärministern här, han sa för bara någon dag sedan att det egentligen inte bara är Lukashenko och Belarus som genomför det här, utan att det egentligen är Rysslands president Vladimir Putin som är hjärnan bakom krisen, att man har planerat det här med Ryssland, och att det bara är därför som Belarus kan genomföra det här med sån liksom självsäkerhet, att man har ett ganska cyniskt tillvägagångssätt, liksom, att man nästan bjuder in människor som är liksom, har planerat sin flykt länge eller hoppats på en flykt länge, och sen får ett tillfälle, liksom, ett direktflyg istället för att ta andra farliga vägar. Och sen så som sagt byter skepnad vid gränsen och sen inte låter de här människorna ta sig till exempel tillbaka till Minsk. Alltså man får liksom inte lov att ångra sig när man ser vad man har kommit till för gräns. Det är ju taggtråd och så vidare. Och så finns det också uppgifter om att de här soldaterna klipper upp taggtråden så att människorna kan ta sig in i Polen, och då blir de ju mötta av polska soldater istället och eventuellt gripna. Så att det är ju, det förefaller ju liksom planerat väldigt cyniskt och med människor som gisslan i princip. Det ska också sägas att de här anklagelserna är ju någonting som Belarus slår ifrån sig, och man säger att den här krisen är någonting som har provocerats fram av EU men också av de grannländerna till Belarus.
Mm. Du var inne lite på Vladimir Putin och Rysslands involvering i det här. Vi kommer lite till det snart. Men en sak som jag har reagerat på, som säkert många andra också har reagerat på under veckan, vad man hör, det är ju att man pratar om att Lukashenko använder migranterna som mänskliga sköldar.
Ja, och det är ju verkligen de här människorna som kommer i kläm. Det är ju dem det handlar om från början till slut egentligen. Människor som av olika anledningar har valt att lämna sina hemländer, som kanske har varit på flykt i många år, som nu har kunnat samla ihop tillräckligt med pengar till en flygbiljett, eller av andra anledningar helt enkelt valt att lämna landet där de har varit i. Och så kommer de till det här väldigt kalla, hårda, liksom karga området och fastnar och måste övernatta utomhus och kanske till och med avlider eller blir väldigt, väldigt sjuka eller frusna. Och har ingenstans att ta vägen. Det är ju en humanitär katastrof. Och liksom, som blir resultatet av en konflikt mellan Belarus och i förlängningen då EU.
Och vad säger man om det här med att Belarus lockar till sig migranterna för att så att säga hjälpa dem till EU-länder?
Ja, men jag tycker att en sak som är viktig att förtydliga här, det är att det är en mänsklig rättighet att söka asyl, att få sin ansökan om asyl prövat även vid en landsgräns, ska säga. Det är inte egentligen det som är problemet här, utan problemet är ju att Belarus har liksom misstänkt sätta detta i system, att man har i princip smugglare som tar emot hutlösa summor från migranter och flyktingar och sen skickar vidare dem till länder som Polen men också Litauen och Lettland. Och att de sen i sin tur har stängt sina gränser så att de här människorna inte har någonstans att ta vägen. Att deras liksom dröm om att ta sig till EU, vilket land det än må vara, det pratas om Tyskland, det pratas också om Sverige, den huggs ju av mitt i, kan man säga. Och den som är ansvarig för det från början är ju Belarus, men sen pratar man ju om vad ansvaret hamnar för de här stängda gränserna, som sagt, där det både handlar om Polen, Litauen och till viss del Lettland. Och nu har ju alla de, som sagt, de har ju skärpt sina gränser och satt upp, posterat soldater och så vidare.
Och hur säger man då? Hur kommer det sig att Belarus väljer att använda sig av just den här så kallade taktiken?
Därför att man vet att det är på det här området som EU är som allra svagast. Jag tror att ingen har glömt flyktingkrisen 2015, som ju var dels en fruktansvärd humanitär katastrof det också, men som också destabiliserade EU rejält. Vi pratade ju om förbundskansler Angela Merkel i Tyskland för några avsnitt sedan. Och att det här var hennes svåraste kris. Hon har ju liksom varit EUs urmoder, men höll nästan på att liksom stuka under av den här krisen. Hon fick ju väldigt dåliga liksom opinionssiffror och hade väldigt svårt att tackla den här krisen. Och EU lider fortfarande av den situationen. Man slöt ju ett kritiserat avtal med Turkiet den gången för att i princip överlåta flyktingfrågan till Turkiet. Och det här dyker upp som ett sår då och då när Turkiet nästan försöker utpressa EU. Man hotar med att skicka flyktingar till EU om man inte gör si eller så. Och nu är det ju som att Lukashenko försöker göra en repris på det här. Testa liksom gränserna för om det går att göra lite liknande. Och det är ju det som både NATO och EU säger, att Belarus i flera månader försöker liksom provocera fram en ny flyktingvåg. Det är verkligen en taktik, och en otroligt cynisk taktik och ett cyniskt spel, kan man säga.
Men ni vet, Polen vill inte ha in de här migranterna. Gör de rätt i att stoppa dem? De har ju ändå fått EU-stöd som backar dem till 100%.
Ja, det här är liksom EUs stora huvudvärk nu, för att alla är ju rädda för en liknande liksom kris som man hade där 2015. Då kom det ju, ska sägas, flera hundratusen flyktingar till EUs olika gränser. Det är inte riktigt samma antal nu, och katastrofen är väl kanske framförallt för de här människorna som vi har pratat om, som är i det här limbot. Men det är också en EU-kris, absolut. Så man säger från EUs håll att man stöttar Polen och det arbete som görs vid gränsen. Men samtidigt så har ju EU, och fortsätter EU också, att kritisera Polen för den liksom verkligen restriktiva hållningen som man har mot människor på flykt. Så det är ju egentligen ingen som är särskilt nöjd med att det står beväpnade soldater och riktar gevär mot människor som ju inte har gjort någonting egentligen. EU försöker ju gå en väldigt liksom svår balansgång där man erbjuder Polen till exempel stöd med hjälp av Frontex, alltså den här gränssäkrande, gränsbevakande styrkan, och att man säger att man kan stärka infrastrukturen vid gränsen, men samtidigt så vill ju inte EU skicka pengar till liksom att Polen ska bygga några murar eller sätta upp taggtråd. Så det där är en väldigt knepig fråga som EU-länderna brottas lite med. För man vill ju inte att EU ska liksom bygga upp murar på det sättet. Men man vill till exempel bistå med så här övervakningssystem, vakttorn, fordon och liknande. Så det där är väldigt knepigt, och samtidigt så har man ju på andra sidan då Belarus som beter sig på ett sätt som EU inte kan acceptera.
Nej, precis. EU kan ju inte ge efter för Lukashenko och häva sanktionerna.
Nej, verkligen inte. Och tvärtom, nu så pratas det ju om fler sanktioner, just för att man ska ta ställning mot det här beteendet från Lukashenko som ju förlamar EU på ett sätt. Så det pratas om sanktioner mot till exempel de här flygbolagen, så att de inte kan lika enkelt locka med de här resorna för människor som sen vill ta sig till EU och söka asyl. Det är ju så att, jag pratade om det lite kort, att det har liksom gått direkt flyg från Syriens huvudstad Damaskus till Minsk, och som sagt lättade visumkrav som har gjort att det har blivit mycket enklare att resa. Och det här är någonting som man tittar på just nu ganska intensivt från EUs håll. Sen har man också försökt ta kontakt med Ryssland, eftersom det är ganska så givet att Lukashenko inte gör någonting utan Rysslands godkännande. Där har man inte kommit riktigt någon vart, men det här är ju intensiva diskussioner som förs. Och jag såg också att FN idag tar upp det här i säkerhetsrådet, om jag inte minns helt fel, därför att det är ju en upptrappad liksom konfliktyta som man bara inte vill se just nu.
Det pratas också om att det kan bli en väpnad konflikt om det här inte löser sig snart.
Ja, det här är ju verkligen knepigt, för att det är ju inte i någons intresse med en väpnad konflikt mellan, i princip, ja, i förlängningen EU och Ryssland. Det kan ju bli jättefarligt om det skulle ske. Så för alla hoppas ju på att kunna lösa den här frågan innan det går åt det hållet, men det ligger verkligen i farans riktning, och om inte en väpnad konflikt så definitivt att människor kan mista livet på olika sätt. Vi pratade ju om att det blir bara kallare och kallare. Människor har det väldigt, väldigt svårt där. Det är också svårt, inte bara för oss journalister att ta sig fram, utan för de som vill hjälpa, alltså för humanitära organisationer och liknande som kritiserar det här väldigt hårt, hur situationen ser ut i gränslandet. Och det är lite olika siffror, det är svårt att få liksom korrekt information från belarusiska sidan, men i alla fall 8 personer har bekräftats ha avlidit när de har försökt att ta sig in i EU. Så att samtidigt som man har den här humanitära väldigt svåra situationen, så pratar man också om hur man skulle kunna lösa det för personerna som finns i det här gränsområdet, och då Har man till exempel inom EU pratat om att låta dem söka asyl i ett tredje land, som till exempel Ukraina eller Moldavien. Men det är väldigt otydligt hur det skulle gå till rent praktiskt. Så just nu är det verkligen ett rörigt läge som alla bara vill lösa men inte riktigt vet hur.
Mm, och du var ju inne på Rysslands involvering tidigare. Lukasjenko, vi vet ju, han är typ bästis med president Vladimir Putin. Igår så kom det rapporter om att Ryssland skyller krisen på EU och de stöttar Belarus genom att skicka in bombplan för att testa Belarus flygförsvar. Så Ryssland är ju minst sagt involverade i den här konflikten nu.
Mm. Och Lukasjenko var faktiskt i Ryssland bara för några dagar sedan och fick återigen stöd av utrikesministern Sergej Lavrov till exempel, som kallar hela den här krisen för en antibelarusisk kampanj och pekar liksom ut EU och västmakter inom FN och sådär som liksom de som har lockat fram den här krisen. Och alla vet som sagt att Lukasjenko, han gör ingenting utan Putins medgivande. Och när det var Angela Merkel som senast pratade med Putin i telefon om den här situationen, och då sa ju Putin också att det här får EU lösa med den belarusiska regimen, och ja, det är ingenting ni ska ta med mig, utan ni får lösa frågan direkt med Minsk, ska han ha sagt.
Ja, men nu undrar man ju då vad som kommer hända de närmaste dagarna.
Ja, det är liksom flera frågor som är i luften just nu. Det är dels EU som pratar om sanktioner, det är dels på marken om det kan bli liksom en upptrappning av olika slag och hur det ska bli för de här människorna. Även om alla de kanske inte har asylskäl, vilket är det som Polen gärna lyfter fram, att de här människorna ja, de kallas till och med för terrorister i olika tv-kanaler och sådär, och att de bara borde skickas hem liksom. Så har ju som sagt människor rätt att söka asyl, så frågan är om det kommer att ske, om det då skulle kunna ske till exempel i ett tredje land, beroende på hur EU lyckas förhandla med andra länder och vilka liksom relationer man lyckas skapa med länder utanför unionen. Till exempel att det kan ske likt man har gjort med Turkiet om migrationsfrågan där. Så att det är liksom många frågor som ligger i pipeline. Men en sak är säker, och det är att om människorna som är kvar i det här ingenmanslandet fortsatt blir kvar där, så kommer det inte att sluta väl. I värsta fall så kommer vi att se fler dödsfall och en allt mer upptrappad och farlig situation.
Ni vet, vad ska du och fotograf Christer Hansson göra nu då de kommande dagarna?
Vi ska ta oss så nära som vi kan den polska gränsen och försöka prata med människor som finns där, både migranter men också de som arbetar för att hjälpa människor som är på plats. Det finns olika humanitära organisationer, det finns läkare och ambulanspersonal till exempel på plats, som vi hoppas kunna berätta mer om och rapportera på aftonbladet.se.
Ja, vi får väl se om vi återvänder till situationen i Polen i nästa vecka utav Aftonbladet Utrikes. Vi får se helt enkelt. Men för idag är vi klara.
Ja.
Och du som lyssnar, du får så gärna följa oss i din poddspelare, så missar du inte heller när nästa avsnitt kommer ut. Och som ni vet sa, du kan alltid läsa mer om just det som händer vid den polska gränsen på aftonbladet.se och läsa de reportage som ni vet och Christer Hansson kommer leverera därifrån. Så ni vet, då säger Jenny Ågren och ni vet Davud tack för idag.
Slut för idag.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.